Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Det är ju speciellt. Jag skulle ljuga om jag sa någonting annat. Även om jag har varit med många år så är det en väldigt speciell situation. Man kan nästan tro att det är film ibland, men det är på riktigt. Och just att man vet att det får sådana konsekvenser som det kommer få. Så utan den här infiltrationen så hade man aldrig klarat upp den här brottsligheten.
Jag har svårt att ta till mig själv känslomässigt vad det är som har faktiskt hänt i lägenheten.
Hennes största intresse var ju pengar, prylar och sex.
Vi var ju fast beslutna om att inte sluta leta förrän vi hade hittat honom.
Man lyckades rädda två barn från pågående övergrepp.
Så springer de här misstänkta in i skogen och gör sig av med stort sett alla sina kläder.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Infiltratören i pedofilnätverket. Så sitter han där i en soffa i en lägenhet han aldrig varit i förut, mellan två vuxna män och med en dildo i sin ryggsäck. Det är början på augusti 2020. Den ena mannen känner han inte. Den andra mannen är hans pappa. Och pojken vet vad som ska hända. Det är inte första gången de ska mysa, har pappan sagt. Pappan har inte träffat den andra mannen tidigare, och ändå har han nu lovat bort sin son. Tillsammans ska de två vuxna männen förgripa sig på pojken. Det är i alla fall vad pappan tror. Men det blir inget övergrepp, för mannen bredvid honom i soffan är ingen pedofil. Han är en polis som lyckats infiltrera den pedofilring pappan tillhör. Hela rummet är avlyssnat och utanför väntar en insatsstyrka. Det här ska nämligen bli sista gången pappan lovar bort sin son. Sista gången den lilla pojken ser sin pappa. Allting började egentligen flera år tidigare med ett helt annat ärende och en helt annan person. Han kom att kallas Eskilstuna-mannen och var väl känd av polisen eftersom han dömts för barnpornografibrott. Och redan 2018, när han avtjänat sitt straff, fick polisen tips om att han igen spred barnpornografi på nätet. Spaningar drogs igång, men de ledde ingenstans. Kammaråklagare Emily Kjellfelt jobbade inte med ärendet just då, utan kom in senare och satte sig in i utredningen då. Så här beskriver hon svårigheterna att få fast Eskilstuna-mannen tidigare.
Alltså, när jag kom in så hade man gjort två tillslag mot honom. Det första var i januari 2019, tror jag, man hade tillslag mot hans hem och gjorde då massa beslag. Men nästan allt var krypterat och ganska avancerade krypteringar, så man kom inte in i beslagen. Sedan så plockade man in honom igen i tullen när han kom med flyg från Thailand, och då var det i december 2019. Men det var samma utfall där. Det var krypterat. Man kunde se spår av övergreppsmaterial och man kunde också knäcka en del av krypteringen så att han hade övergreppsmaterial.
Nej, det gick inte att komma åt honom. Allt var krypterat. Inga bevis gick att få fram. Även om det längre fram skulle visa sig att en del av fynden kom att få betydelse. Det är nu som åklagaren beslutar om en ganska ovanlig åtgärd. Eskilstuna-mannen ska sättas fast, och det ska ske genom att lura honom, att få honom att avslöja sig själv, att hitta honom på Darknet, det hemliga nätet, och bli kompis med honom. Det finns en särskild grupp inom polisen som jobbar med den här typen av utredningar. Man skapar en falsk profil och ger sig ut på Darknet och försöker hitta den man jagar. I det här fallet döper polisen sin profil till Kindi, och måltavlan är alltså Eskilstuna-mannen. Det här är en spaningsåtgärd som kräver beslut av åklagare.
Det här var ju en utredning som krävde visst arbete, kan man säga, med många ganska komplexa och vanliga moment. Och då är åklagare inblandade.
Vad tillför en åklagare en utredning som polisen inte har?
Mycket mer än man kan tro, i vart fall än man kan tro när man ser på tv ibland. Åklagare är ju den som går in som förundersökningsledare, också den som fattar alla beslut, som lämnar direktiv till polisen vad som ska göras och vad som behövs göras.
Och du har ju befogenhet att fatta beslut om åtgärder som polisen inte kan göra.
Mm, det stämmer.
Och det är vad jag förstår var ganska avgörande i just den här utredningen.
I den här utredningen var det några sådana beslut som en åklagare måste fatta.
Det första som den hemliga infiltratören behöver göra är att hitta den man vill spana på. Det är inte alldeles lätt. Alla har ju olika profiler och det är inte självklart vem som står bakom de olika namnen. Men i jakten på Eskilstuna-mannen hade polisen ett trumfkort.
Som sagt, man hade gjort två tillslag innan. Och i de enheterna så hittades det spår utav ett användarnamn som mobilinnehavaren hade använt sig av. Och då kunde man se att samma användarnamn var aktivt då på de här darknet-forerna. Och då vill man ju se, är det så att det är den här svenska personen som ligger bakom de här användarnamnen även på darknet?
Så ganska snart fick utredarna kontakt med den profil på nätet som man var ganska säker på var Eskilstuna-mannen. Han hade visserligen bytt sitt alias till Vikingpeddo, men allt talar för att det är Eskilstuna-mannen man har hittat. Exakt hur infiltrationen går till och vad utredarna faktiskt gör vill inte Emily Kjellfelt gå in på. Men syftet är förstås i slutändan att hitta bevis, att få fram konkreta fakta som kan hålla för åtal.
Jag kan ju inte av förklarliga skäl inte gå in på detaljer, för det här är ju ganska hög sekretess kring det. Men rent allmänt så går det ut på att man helt enkelt närmar sig en målperson och börjar då att interagera med den för att se om det framkommer bevisning.
Man skapar en profil alltså som den här personen tror sig konversera med.
Precis, man får en legend som det heter. Man blir en påhittad identitet helt enkelt. Mm. Som man då har en konversation med målpersonen.
Är det då samma person hos er som är bakom så att säga den här figuren? Eller är det flera som sitter och chattar samtidigt? Eller hur går det till?
Också hur mycket detaljer jag ska ge, men det är ju speciella enheter inom polisen som arbetar med det här. Det finns en enhet som jobbar just med infiltrationsverksamhet på nätet och en grupp som arbetar när det handlar om då fysiska möten. Mm. Och när det handlar om fysiska möten så får det vara en och samma person, annars blir det jättemärkligt. Samtidigt så är det ju naturligtvis en grupp bakom det här. Det är ju inte en polisman som på eget bevåg går in och liksom lagar efter läge, utan det är en grupp bakom, en koordinator som det heter, som egentligen har kontroll då på vad som ska göras.
Vad är det ni försöker åstadkomma då med det här, om vi håller oss till nätet än så länge, med den infiltrationen? Vad är det ni vill ha? Vad är det ni behöver?
Inledningsvis så var det faktiskt bara en spaningsinsats för att se vad fanns den här användaren och vilka forum var han aktiv på. Det var ju så här darknet-forum då som hanterar övergreppsmaterial, och se om man kunde bekräfta liksom var han svensk, begick han brott i form av att hantera övergreppsmaterial, och sen att försöka identifiera, verkligen säkerställa att det var den personen som vi trodde låg bakom, eller då att fria honom från misstanken att det inte var han.
Kan ni vara säkra på att det är den personen som ni är ute efter?
Alltså helt säkra blir man ju först efter den fysiska träffen såklart, för då är det ju rätt person som dyker upp. I övrigt får man utgå från liksom, den här relationen byggs ju upp då mellan operatören och målpersonen. Och allt eftersom så framkommer det ju information sakta men säkert som han lämnar, medvetet eller omedvetet. Så kan man ju se då, stämmer det överens med liksom, den fysiska personen?
Infiltrationen på Darknet blir lyckad. Utredarna hittar Eskilstuna-mannen ganska snabbt. Och trots att han vet att han är av intresse för polisen, trots att han borde förstå att han är under spaning, visar sig Eskilstuna-mannen vara ganska frispråkig i sina konversationer med polisinfiltratören. Som om han ville skryta lite om allt han hade gjort.
Det är en väldigt speciell värld här. Jag tror att det är inte så många kanske som har varit ut. Man ska inte gå ut där heller. Men det är en väldigt speciell värld där det handlar mycket om status. Och det här var en, som man säger, en high value target internationellt sett. Alltså en person som har varit väldigt aktiv och hög status. Och då vill man ju kanske berätta om det och lite skryta också kanske. Sådär, vad man har gjort och vad man har och sådär.
Han berättar som om det vore helt normalt. Han framhäver sig själv som om han vore speciell, extra duktig på det han gör. Men det han avslöjar för polisoperatören är fruktansvärt. Inte bara delar med sig av barnpornografiska bilder. Han berättar också att han föredrar barn mellan 4 och 13 år. Han tycks också vara centrum i ett större nätverk som byter övergreppsbilder med varandra. Och ganska snart börjar han skryta om verkliga övergrepp han gjort. Bland annat säger han sig ha varit på ett badhus tillsammans med en pappa och att de två utsatt pappans eget barn för övergrepp. Han har också varit hemma hos en pappa och utsatt dennes barn för övergrepp som pågått i timmar. Berättelserna blir allt mer detaljerade och allt mer troliga.
Alltså det som hände som gav mer som blev ju som ingen var beredd på egentligen, det var ju att målpersonen då spontant började så småningom ganska snart att berätta om egna övergrepp. Och det här kan ju naturligtvis vara fantasier eller liksom allmänt skravel, men det återkom och berättelserna verkade ändå trovärdiga. Och man gjorde ju liksom, började kolla upp då, kan man bekräfta någonting utav det han säger? Och det visade sig att det kunde man. Och han började också berätta om en annan person som man kallar för Stockholmspappan.
Och där hamnar utredningen i ett nytt läge. Plötsligt dyker Stockholmspappan upp. Han som ska ha en egen son som han förgriper sig på tillsammans med andra män, till exempel Eskilstuna-mannen. Så nu måste utredarna bestämma sig, antingen avsluta utredningen, gripa Eskilstuna-mannen och åtala honom för grovt barnpornografibrott, bevisen finns ju. Eller byta fokus och försöka få tag i Stockholmspappan också, om han nu finns, han kan ju vara ett påhitt. Och det här är en stor risk. Utredningen kan spricka, polisens alias Kindi kan avslöjas och allt arbete kan visa sig vara förgäves. Men i praktiken finns inget alternativ. Utredarna kan inte sluta nu. Om Stockholmspappan finns och om övergreppen pågår måste han stoppas. Och då räcker det inte längre att jobba på nätet. Nu måste en verklig undercover-operation sättas igång. Nu måste det bli fysiska möten. Nu måste en falsk pedofil skapas. En polis som låtsas vara som Eskilstuna-mannen. Det är våren 2021 och Operation Glans sätter igång.
För det första så måste man ju se, kan man liksom kräfta det han säger? Liksom, ligger det någonting i det här? Och det kunde han, han berättade liksom mer och mer, och han berättade också små detaljer om den här personen som så småningom gjorde att man misstankarna kunde rikta sig mot faktiskt en fysisk person som stämde in på det här. Och man hittade också i hans gamla beslag från tillslaget vid Arlanda där, i hans mobil så hittade man foton från en registrering, en bil helt enkelt, på en plats, på ett datum där han hade berättat om att de hade träffats då på ett badhus med barnen. Så det var ett pussel.
Men det här betyder då att från början så var ju syftet då att sätta dit den här personen. Men när han började berätta om Stockholmspappan, då vidgades era syften kan man säga.
Precis, alltså det blev ju en hög prio naturligtvis. Det fanns ju plötsligt en misstanke om grov våldtäkt mot barn. Och det fanns misstanke om att det var pågående övergrepp. Så det blev ett fokus på det såklart.
En polis ur den specialgrupp som arbetar med den här typen av operationer utses som infiltratör. Han tar sig namnet Mårten och målet är att få till en träff med Eskilstuna-mannen.
Ja, men det blir ju en nivå till såklart. Alltså det ställer ju höga krav såklart på involverad personal och så vidare. Men det bedömdes som nödvändigt och det var också så som den internetrelationen naturligt ledde fram till. Att det blev snack om att de skulle inte ses tillsammans och sådär. Och då var man ju tvungen att hänga på.
Hur bestämmer ni vem som ska ge sig iväg och bli någon annan och göra den här infiltrationen?
Ja, det är ju inte åklagaren involverad utan det är polisen och det är deras metoder. Men det är klart att det finns en grundlig utbildning för de som är involverade i den här typen av verksamhet. Och det finns kontroller i flera steg, personer bakom, kontrollant och så vidare.
Vad är riskerna?
Ja, alltså risken är framförallt att man avslöjar sig. Alltså det här handlar ju om liksom en dold utredningsåtgärd gentemot en målperson. Så att det är ju alltid en risk att man avslöjar sig, att målpersonen blir misstänksam. Riskerna att man skulle begå något fel bedömer jag ändå som ganska liten, för det är så hårda kontroller hela tiden. Allting är så väl dokumenterat och det sitter liksom i ryggmärgen på vad går gränserna egentligen.
Hur utvecklade sig den här relationen mellan infiltratören och objektet?
Jo, men alltså det gick ju bra, va? Målpersonen fattade lite tycke för operatören, som man säger. Så att det flöt på bra. Han var liksom väldigt positiv inställd gentemot polisen eller den operatören och var den som också föreslog att de skulle ses igen och så vidare.
Det går helt enligt planen, kanske till och med lite bättre än utredarna hoppats på. Eskilstuna-mannen vill gärna träffas. Sammanlagt blir det 4 möten mellan undercover-polisen Mårten och Eskilstuna-mannen. Och inför varje träff hade utredningsgruppen ett strategimöte där man bestämde målet för just den träffen.
Det finns ju en målbild och det finns en metod och det finns syfte liksom som är dokumenterat inför varje möte. Så att det är beslut inför varje steg, så att säga.
Det första mötet sker i slutet av maj på en restaurang i Eskilstuna. Infiltratören är inte ensam. Hela mötet övervakas av flera poliser. Och här får de för första gången bekräftat att det verkligen är Eskilstuna-mannen som infiltratören chattat med. Det är rätt man de är ute efter. Och redan i det här mötet berättar Vikingpeddo om Stockholmspappan, om övergreppen de gjort tillsammans på pappans son. I början av juni ses de igen och Eskilstuna-mannens förtroende för undercover-agenten Mårten verkar stort. Han berättar ogenerat om övergrepp han begått och pekar också ut ett hotell där han varit med barn. Knappt 2 veckor senare bjuder Eskilstuna-mannen hem agenten Mårten till sin lägenhet. Där visar han hur han skyddat all barnpornografi med ett krypterat system i sin dator. Han berättar också om den pedofilring på nätet där han har en central roll. Det fjärde och sista mötet äger rum på en golfbana den 1 juli. Och nu handlar det mycket om Stockholmspappan. Eskilstuna-mannen berättar mer och mer om pappan och erbjuder också polisinfiltratören att få vara med om ett övergrepp. Han säger sig kunna fixa så att agenten Mårten tillsammans med honom själv och pappan kan träffas ihop med en av hans söner. Det här blir ett avgörande genombrott i utredningen. Nu har polisen möjlighet att gripa Stockholmspappan på bar gärning och få stopp på hans övergrepp på hans egna barn. Hela fokus riktas nu in på att få till det här mötet. Och på nätet fortsätter undercover-agenten Mårten att ha kontakt med Eskilstuna-mannen. De bjuder in Stockholmspappan på en chatt. Och där och då bestämmer de sig. I början av augusti ska mötet bli av. Det femte och avgörande mötet.
Då hade man ju kommit så långt att man hade identifierat den här Stockholmspappan. Man visste vem han var, man visste vilka hans barn var. Och det hade då kommit ett förslag från den här Eskilstuna-mannen, första personen, att de skulle ses allihopa, alla tre, och begå övergrepp mot pojken.
Var skulle detta ske?
Det skulle ske i en lägenhet i Stockholm, hemma hos polisoperatören. Det var deras förslag. Det var krångligare med hotell, det verkar misstänksamt med hotell, tyckte det var corona och sådär. Så att det var jättebra med en lägenhet man kunde hålla på länge.
En lägenhet i Stockholm, du får det låta så enkelt, men vad är det för lägenhet vi pratar om?
En lägenhet som polisen hade tillgång till.
För jag menar, det måste ju ändå se ut som en riktig lägenhet. Det måste ju stå ett namn på dörren och så att de som ska dit inte blir misstänksamma.
Ja, det står inte polismyndigheten på. Nej. Det är ju en vanlig lägenhet.
Allt är klart. Polisen är redo. Lägenheten är riggad med avlyssningsutrustning. Insatsstyrkan är samlad. Men då händer något. Kvällen före mötet blir plötsligt Eskilstuna-mannen misstänksam. Han hoppar av. Och hela operationen ser ut att sluta i ett misslyckande.
Men under kvällen före tillslaget så har vi förstått nu i efterhand då, och man märker på chatten att Eskilstuna mannen får kalla fötter. Han blir misstänksam helt enkelt, så att han backar sent på kvällen. Så vi tror inte att det ska bli något möte.
Han hoppar av. Det kommer inte att bli något möte. Det är utredarna övertygade om. Allt ställs in. Men då, plötsligt vänder det igen.
Men Stockholmspappan är däremot fortfarande sugen på det här. Så att han tar på eget bevåg direkt kontakt med operatören och säger, men ska inte vi köra istället, bara du och jag?
Vad innebär det för er?
Det innebär snabba ryck, fullt pådrag. Det ska riggas utrustning och det ska till rätt personal. Det här är ju chatta som händer under hela natten. Liksom. Det är på, det är av och liksom, finns det rätt personal. Men vi lyckas ro ihop allting i alla fall. Så att de möts upp där på morgonen i en lekpark.
Nu är allting klart på riktigt. Polisinfiltratören och Stockholmspappan ska ses för första gången. Först i en park och sen, om Stockholmspappan känner sig trygg, ska de gå upp i lägenheten tillsammans med sonen som har en dildo i ryggsäcken. Och bara en kort bit därifrån, i en av polisens avlyssningsbussar, sitter Emily Kjellfelt, utredare och insatsstyrkan, och alla lyssnar.
De träffas i parken och pappan har då den här pojken med sig. Och man pratar lite om chattarna tidigare och varför inte då Eskilstuna-mannen är med. Och efter ett par minuter så verkar det som att Stockholmspappan då fattar tycke för polisen och säger, men ska vi inte gå vidare? Det här känns bra, om det känns bra för dig så kan vi gå till lägenheten. Så det gör de. Så de traskar dit och går in, och i lägenheten då riggad också då med inspelningsutrustning, inte filmen, med ljud. Tyvärr så är det ganska svårt att höra för oss som sitter i avlyssningsbussen vad det är som sägs. Men de är där ett par minuter och vi hör hur de också börjar diskutera eller vad som ska hända liksom. Och vi förstår att det börjar bli hög tid att slå till.
Ja, hur vet ni det? Har ni någon slags kodord eller hur vet ni när ni ska gå in?
Alltså prioritet ett var naturligtvis att det får inte ske något övergrepp. Alltså det var ju barnets första såklart. Och göra det så lite traumatiskt. Det här kommer bli en traumatisk upplevelse oavsett. Men liksom, hur ska man göra det här så bra som möjligt för barnet? Så att det var en medlare, vet jag, med från polisen som var liksom en sån som används vid såna här speciella tillfällen. Och samtidigt vill man inte bryta för tidigt heller, för man vill ju fram syftet med träffen. Så när insatsstyrkan slår till så har det kommit så långt att då har ju de här herrarna satt sig i en soffa med barnet mellan sig. Och pappan har då börjat klä av pojken på överkroppen och också lagt, tror jag, operatörens hand på pojkens kön på byxorna. Så, och där känner operatören också, nu måste jag gripa själv snart, men då går insatsstyrkan in om man griper.
Det känns ju ändå som en rätt dramatisk situation alltihop.
Det var väldigt dramatiskt. Och jag vet, man sitter ju också och lyssnar på det här. Det var ju ljudet dåligt så jag kunde bara höra delar. Men man sitter ju och tänker att herregud, om minuter så kommer man ju slå en familjs liv i spillror. Alltså livet kommer ju aldrig bli detsamma för vare sig pappan, barnet, närstående eller någonting. Och samtidigt så måste det ju göras. Så det är dramatiskt.
Vad händer när de går in?
Ja, det som händer det är ju att insatsstyrkan går in och man liksom säkrar det misstänkte och för iväg honom en bit, och man tar då också operatören får ju föras undan och den här medlen går till barnet och fokuserar helt på barnet. Så man griper honom och så gör man vissa beslag då. Och sen så är det in och så är det förhör.
Hur reagerade han?
Jag har ju bara hört ljudinspelningarna och liksom så, men det är klart att det är en chock, det kan man ju säga sig själv liksom, att det är inte det man förväntar sig liksom. Så att det, men det sista han säger när han förs iväg, det är att han skriker då till barnet att jag älskar dig, och så barnets namn då.
Det var så mycket som kunde gått snett. Det var så många detaljer som kunde spricka. Men det gjorde de inte. Mötet blev av. Stockholmspappan fick förtroende för undercoveragenten. De gick in i lägenheten och situationen utvecklades så att det stod klart, bortom rimligt tvivel, att ett övergrepp skulle äga rum. Och precis då, i rätt ögonblick, slog insatsstyrkan till, allt enligt plan.
det är ju speciellt. Jag skulle ljuga om jag sa någonting annat. Även om jag har varit med många år så är det en väldigt speciell situation. Det är på riktigt. Man kan nästan tro att det är film ibland, men det är på riktigt. Och just att man vet att det får sådana konsekvenser som det kommer få. Samtidigt är det absolut nödvändigt. Alltså hade vi inte gjort det där så hade ju... Det finns ju inget som tyder på att de här övergreppen hade slutat.
Vad kunde ha gått snett? Nu gick det ju som ni hade planerat, men vad kunde ha gått snett? Vad var din oro?
Alltså även om man försöker planera till exempel ett sånt här tillslag in i yttersta detalj så är det alltid liksom... Det går inte att förutse alla alternativ vad som kan hända. Så att det viktigaste var att inte barnet skulle skadas mer än nödvändigt, såklart. Mm. Och jag tycker också att det skulle vara fel person. Det var nästan uteslutet. Det var uteslutet i det skedet. Annars generellt under en sån här operation, jag tror att det är att man avslöjar sig helt enkelt. Och Eskilstuna-mannen vart ju också misstänksam där på kvällskvisten innan. Trots att han hade träffat då den här infiltratören vid flera tillfällen och de har haft kontakt under flera månaders tid. Han blir misstänksam.
Men jag kan också tänka mig att en risk är att det blir inte ett brott som förbereds. De kanske bara sätter sig och fika.
Ja, men gott så då. Alltså, det var ju fortfarande att gripa för vi hade så mycket... stark bevisning tycker jag om tidigare våldtäkter till exempel. Så att då hade man fått gripa där.
Och samma dag grips Eskilstuna-mannen i en biltvätt i hans hemstad. Men infiltrationen gav mycket mer än att de här två kunde gripas. Tack vare Eskilstuna-mannens roll som centralfigur i ett pedofilnätverk kunde flera pedofiler runt om i landet avslöjas och gripas. I Sundsvall dömdes en man för 25 grova barnvåldtäkter till 12 års fängelse. I Örebro dömdes en man till 7 år i fängelse för grova sexövergrepp och grov barnvåldtäkt. Och i Skaraborg fick en man 3 års fängelse för grovt sexuellt övergrepp. Alla tre hade filmat sina brott och delat filmerna med Eskilstuna-mannen, som i sin tur delat dem med Mårten, polisinfiltratören. Både Eskilstuna-mannen och Stockholmspappan dömdes av tingsrätten till 10,5 år respektive 11,5 års fängelse. Emelie Kjellfelt var aldrig orolig för att de båda skulle frias och bevisningen ogillas eftersom utredarna använt en infiltratör.
Nej, alltså jag tyckte faktiskt vi hade så väldigt bra bevisning. Alltså fördelen om alltså det är ju många utmaningar med att jobba med internetrelaterad brottslighet. Fördelen är att det dokumenteras ju. Chattar sparas, du har det i skrift mycket och så vidare. Så att jag tyckte att vi hade bra bevisning. Dessutom flera utav de här övergreppen som vi åtalade för hade vi också barnets berättelse som var helt samstämmigt med det som Eskilstuna-mannen berättade.
Var du någonsin orolig att försvaret skulle använda metoden emot er och mena att om inte ni hade agerat så hade ingenting hänt?
Ja, men det är klart.
Ni har provocerat fram det här.
Ja, men det är klart. Det var ju förväntat och det kom ju också. Att det här skulle ogillas av olika skäl eller att det skulle vara nedsättning på då straffet. Men där höll tingsrätten med oss att vi hade gjort vad vi hade kunnat för att följa regler och man hade inte använt sig av någon otillbörlig metod som det heter. Man hade inte hotat eller skrämt eller lurats mer än nödvändigt.
Den här utredningen är en av de mest avancerade jag hört talas om och imponerande. Efter att ha misslyckats kunna gripa Eskilstuna-mannen lyckas man hitta honom på nätet med hjälp av infiltration. Och där får man honom att erkänna en massa brott. Och sen går man vidare med en riktig undercover-agent och allt slutar med ett stort tillslag av insatsstyrkan i en avlyssnad lägenhet. Det är som en film, alltihopa. Emelie Kjellfelt har all anledning att vara nöjd med operationen.
Jag tänker att den var bra. Det gick bra, det var motiverat. Man följde de regler. Det här är inte en lagreglerad metod, så det är ju lite kontroversiellt. Men man följde ändå de regler. Det finns ju regler naturligtvis, men inte i lag. Så man följde de regler som fanns. Och att man faktiskt lyckades att dels identifiera ytterligare en förövare. Man lyckades rädda 2 barn från pågående övergrepp. Så utan den här infiltrationen så hade man aldrig klarat upp den här brottsligheten.
Det finns en scen, en bild som jag inte får ur min hjärna efter att ha gjort den här podden. Och det är när den lilla killen i soffan ser sin pappa föras bort av polisen och pappan vänder sig om och säger: "Jag älskar dig." till ett litet barn han har utsatt för övergrepp, till ett litet barn han har låtit andra män också förgripa sig på. Vad får den pojken för bild av kärlek? Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Davva Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av